Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Det här är avsnitt 61 av Sportklubben, LT Sportens podcast om SSK och Hockeyallsvenskan. Jag heter Andreas Hansson och den här gången är det dags för ett gästavsnitt igen. Och ja, återigen, välkommen tillbaka Emil Jörgsson, SSKs sportchef.
Tack så mycket, tack.
Du var alltså med i avsnitt 45 och du var med i avsnitt 55. Men vi kan inte vänta 10 avsnitt till, utan det blir avsnitt 61 den här gången.
Ja, nej, men jag är glad att få vara här. Jag tycker att det är ett bra format att diskutera och för mig också liksom förklara lite och svara på lite frågor och så vidare. Så jag är glad att vara här.
Mm. Och vet att du är efterfrågad och uppskattad. Det har vi märkt inte minst när du har hoppat in i våran live-rapport från träningarna. Ingen tvekan där, bara gå in och svara på frågor.
Ja, nej, men jag tycker det är lika roligt som sagt. Och när det hålls på en bra nivå så ser jag inga konstigheter med det heller. Utan det är ett sätt för mig från klubbens sida att kommunicera med supportrar. Så jag tycker att nöjet är helt på min sida.
Ändå är väldigt ovanligt att man ser det här. Jag tror nog du är Sveriges mest öppna och mest tillgängliga sportchef. Varför tror du det är så att inte fler är så här öppna som du är?
Jag vet inte. Jag ser mig inte som så jätteöppen människa egentligen. Men jag tycker väl att det är kul att diskutera hockey så där och svara på frågor. Jag tror att det är viktigt också. Men det är ingenting jag går och tänker på att jag ska vara på ett speciellt sätt. Utan det kommer när det kommer. Och än så länge tycker jag att det funkar bra. Och jag tycker det är roligt att det uppskattas också. Så jag ser inga problem med det.
Mm. Och vi har såklart en hel del att prata om. Det saknas ju inte samtalsämnen kring SSK. Värvningen av Aaron Luchak ska vi ju prata om såklart. Tänkte att vi skulle göra en liten halvsäsongssummering här nu när det vankas mot jul. Prata lite om ekonomiska förutsättningar för dig som sportchef. Och då kommer vi också in på framtidsvisioner och hur klubben står sig just för framtiden. Så att, ja, nu kör vi! Ja, när vi spelar in detta så är det dagen efter att SSK slog Vita Skoga här i Scanarinken med 5-4. Vi har återigen lånat en loge här och blickar ut lite grann över en frivillig träning. Det är inte så jättemånga som är där nere. Men 5-4 seger i alla fall efter att ha vänt 1-4 underläge. Vad tänkte du om den matchen?
Ja, det var väl en match mellan himmel och helvete brukar man säga, men jag tycker väl, alltså Karlskoga är ju ett bra lag, de ligger där uppe i toppen och har gjort det väldigt bra sett till att de har haft mycket skador och så vidare, och igår hade de ju många tillbaka också, vilket säkert gjorde dem en skjuts. Sen tycker jag att vi gör det helt okej i första perioden. Det är ju mer liksom individuella saker som gör att de gör mål. Jag kan inte tycka att de är direkt bättre än oss i första. Sen får vi en dålig start på andra och då kändes väl ganska svart tycker jag. Men det är starkt att komma tillbaka. Det är en bra grupp av spelare där nere. Och när man vet, om man visste att man vände sådana här matcher så är det ju... Det är ju positivt det så, på så sätt att det blir ju säkert en boost i laget genom att göra sån där vändning. Så det var skönt. Det var ju skönt ändå att liksom spräcka den där två matchers förlustsviten också. Man vill ju helst inte hamna i långa förlustsviter. Så på så sätt var det skönt.
Mm. Men ja, när det stod 1-4, hur mådde du just då?
Ja, du satt ju på pressläktaren där och såg att jag var ganska frustrerad. Så
du kanske anar vart jag vill komma här någonstans?
Kanske. Nej, men det var klart. Jag tycker liksom inte att... tycker det var som sagt individuella grejer vi som hade gjort att vi lag under den matchen efter första perioden. Och så får vi en dålig start. De skjuter och studsar på Alba tror jag som ska täcka skottet. Och det kändes som matchen bara rann oss ur händerna på något sätt. Och det är klart att det blir frustrerat. Jag är väl medveten om hur det ser ut där i toppen också. Varje poäng är ju viktig och det kändes bara slarvigt på så sätt.
Ja, det, jag vet inte hur mycket jag ska hänga ut det här, men det går ju inte att ta miste på när, eller det går inte att missa på pressläktaren om det slås en felpassning eller om någon gör ett misstag, för då smäller det i golvet, det smäller i väggen, och igår flög det nog en vattenflaska också där på pressläktaren.
Så är det ibland. Det är väl någonting att jobba på, tänker jag.
Men vad är det som far genom huvudet? För du lever ju dig in otroligt mycket, och det finns ju ett klipp också när du gör en high five med målvaktstränare Kalle Brattenberger som många har sett och tycker visar på hur mycket du brinner för det här, vilket ju många uppskattar såklart.
Ja, så är det väl. Men det är, man önskar väl att man var lite kallare ibland kanske, men det är som du säger, vadå? Vi håller ju på med det här för att vinna liksom, och vissa saker kan man ta, men igår tyckte jag det var delvis slarvigt liksom, och det är någonstans under acceptabel nivå kan jag tycka, så visst kan man förlora matcher och så vidare, men igår kanske var det också lite matchens vikt att försöka bryta den förlustsviten också som gjorde att det var extra frustrerat såklart. Mm.
Ja, seger blev det i alla fall, och som du sa där, bröt den här lilla två matchers förlusttrenden, eller vad man ska kalla det. Det är ju knappt en trend. Hur tycker du att det ser ut alltså generellt nu? Det är inte så länge sedan du gästade podden, men sen dess så har ni ju mött Modo, fick en värdemätare där, och många tyckte att det var en bra insats. Vad kände du?
Jag kände väl att det är ändå starkt att åka upp dit och mäta sig med kanske ligans bästa lag, framförallt ligans bästa självförtroende just nu, så jag tyckte vi tog oss an den matchen bra. Sen kan jag tycka också att det fanns mer att hämta ifrån vår prestation också. På viss sätt kändes det som att vi kanske hade en aning en för stor respekt, tyckte jag. Jag tror inte Modo gjorde sin bästa match heller, och det gjorde definitivt inte vi heller, så men en jämn och tajt match som är såklart sur och inte får någonting med sig, och känslan var att det var lite baksmälla mot Mora som kom där efter också. Det fanns inte tillräckligt energi för att mäta oss mot ett bra Mora, tycker jag. Jag tycker nästan Mora var det bästa lag vi har mött hittills, så det ska man också ha i beaktning, och jag tror att de var nöjda över sin insats, och den här ligan är ju så pass på så pass tight som vi har benämnt många gånger, och är man inte på tå då finns det stor chans att man inte tar med sig några poäng. Mm.
Vilka växlar drar du av den prestationen mot Modo sett till att ni ska möta dem tre gånger till i grundserien, men sen kommer det ju ett slutspel också där man kanske vill kunna slå ut dem. Hur ser du på det utifrån vad du såg i den här enda matchen ni har mött dem hittills?
Nej, men det är ju uppenbart att det kommer vara Modo som är laget att slå. Jag tycker nu har de visat det över tid också och leder ligan överlägset. Så på så sätt var det ändå skönt att åka upp dit och känna att vi kan mäta oss. Sen när det kommer till slutspel och så vidare så blir det helt andra typer av matcher. Och vi ska ju vara bättre förberedda då än vad vi var nu. Men känslan ändå att vi kan mäta oss mer om att finns ändå en del att ta med sig.
Kommer nästan in lite grann på summeringen här under för säsongen i stort. Men det ska vi komma in på senare, hade jag tänkt. Men däremot så har det ju landat ett nyförvärv. Eller han har inte landat, det har han inte gjort. Men han har i alla fall skrivit på Aaron Luchak.
Ja, han har ju landat och sen har han flygit igen.
Ja,
så är det.
Ja, berätta vad som hände.
Nej, han skulle ju dyka upp här i tisdags var tanken, och det gjorde han, men de hade en hund med sig som inte kom igenom tullen, så det var att sätta sig på flygplanet tillbaka till Italien, vilket är både ganska roligt men även lite klantigt kan jag tycka. Så de är i Italien igen och får till den här stämpeln i passet för vaccineringen av hunden. Hunden var vaccinerad men stämpeln fanns inte i passet, så det var det som kärvade, men samtidigt så tycker jag väl att det är bra att tullen fungerar som den ska.
Ja, jo precis. Ja. Det är väl heder till tullen då som gör sitt jobb, men alltså det är inte utan att man tänker, har det blivit lite otursförföljd med de här nordamerikanerna, för att Luciani funkade inte. Tänker på Patrick Newell som kom hit, han har varit skadad ganska mycket. Nu på väg tillbaks då förhoppningsvis. Cole Castles ville ju bryta sitt kontrakt plötsligt och åka till Nordamerika igen. Och så ja, ska Lucek ta sig hit och fastna i tullen med sin hund.
Ja, nej, det har väl som du säger varit lite kärvet, men jag hoppas inte jag är otursförföljd, men vi får se. Jag tycker väl Patrick i alla fall har börjat bra, det vi, lilla vi har sett så länge, och förhoppningen finns ju på den här Lucek också att han ska komma in och hjälpa oss, och vi får hoppas att turen vänder då.
Mm, precis, det kom då in en center till slut. Du har letat länge, och hur svårt har det varit att få klart med en spelare på centerpositionen?
Ja, vi hade säkert kunnat gjort klart med någon, men det är ingen som har fallit oss i smaken på så sätt, utan vi har letat och vi har stött och blött egentligen med en del olika namn, men vi har inte riktigt trott att det är det här vi söker. Nu dök Aaron upp, så jag tog kontakt med honom och han var intresserad av att spela i Sverige, och det är ändå en spelare, jag vet att vi har ju pratat om det tidigare, en spelare som har dökt upp i mitt flöde egentligen 2020 var det, när jag satt och scoutade Michael Kapla för Västervik. Så såg jag en hel del matcher med han, de hade ett bra lag där, Newfoundland, och han var en del av det, så där fick jag väl syn på han första gången, och sen har jag väl följt honom mer än kanske scoutat honom och sett hur hans karriär har liksom tagits vid på något sätt, och nu är vi här, och han kommer ju från en mindre bra säsong så här långt. Det är ju det som finns på marknaden, ska jag säga. Spelare som kanske inte har funkat på andra ställen, eller spelare som egentligen inte har spelat överhuvudtaget. Efter de förutsättningarna så tycker jag ändå att Aaron här har ändå en spännande liksom bakgrund, och vi får lämna kanske lite det han har presterat i år åt sidan för att liksom ändå till sist landa någonting.
Försökte du värva honom någon gång efter att du hade upptäckt honom där i samband med Michael Kapla scoutningen?
Nej, det ska jag inte säga, men jag följde honom och försökte väl höra mig för egentligen med lite agenter hur det såg ut, men fick egentligen svar att han ville vara kvar där borta och hade inga planer på att åka över.
Då är det klart, då lägger man kanske energin på någon annan.
Ja. Jo, nej, man ska ha fler timmar på dygnet ibland, men oftast så behövs de timmarna för att scouta något som verkligen vill komma hit, så är det.
Men skulle du kunna liksom ta med oss i den här processen hur det går till? Alltså från att du letar en center, och så Aaron Lucek känner du till sen tidigare. Hur får du veta att han är ledig och vill lämna den här klubben i Alperna?
Det är olika processer egentligen. Som marknaden är nu, ska jag säga, när det egentligen inte finns någonting, så startar du egentligen morgon med att slå upp i prospekt och se vad har det hänt någonting. Har det hänt något där borta, att folk har blivit nedskickade i hierarkin i ligorna där nere, eller är det något annat som har hänt ute i Europa? Och jag vaknade väl en morgon och såg att han var borta från sin klubb. Så då tog jag kontakt via sociala medier och försökte få fattan någonstans och hörde hur status var och frågade om Sverige skulle kunna vara ett alternativ, och det var han väldigt intresserad av. Sen därifrån gick jag egentligen och delvis kontaktade Kapla igen då och hörde vad han hade och tyckte och tänkte om spelaren, och sen var det ju att börja plöja dels lite av den här säsongen, men även de tidigare säsongerna, för att få kanske en ännu bättre bild på vad det är för typ av spelare. Sen därifrån går man ju via tränarna, så tränarna också kollar på han och tar in lite referenser och så ställer man det emot egentligen vad som har funnits, och så får man göra en utvärdering. Tror vi att det kommer dyka upp någonting liknande framledes? Och det vet man ju aldrig. Det kan säkert vara så att det kan stå en supercenter här om en månad. Men min känsla är också att det finns många klubbar som är ute efter en center som definitivt har mer ekonomi och erbjuda än vad vi har. Så på något sätt så är det där och då vi tar någonstans beslut att nej, men vi kör på den här och försöker hova in den. Och det lyckades vi med nu, och det får vi vara glada för, tycker jag.
Men är det någon form av budgivning som gäller, alltså som förekommer när en spelare blir ledig så här? eller liksom, vad vet du om konkurrensen om att signa en spelare som, ja, i det här fallet då Aaron Luchak?
Det är ju det är olika vid olika fall, ska jag säga. Vi någonstans värderar ju spelaren och sen därefter lägger vi ett bud, så att säga. Man vill ju alltid få så bra deal som möjligt för så bra pengar som möjligt. Det är väl utgångspunkt egentligen med alla värvningar. Sen är ju som läget är nu, så kan man ju, ja, få betala lite mer. Så är det. Men jag tycker vi har ändå sett till vad som har legat och vad prislappen har varit, ändå fått till en bra deal här.
Mm. Ja, det är, egentligen så vet man inte så mycket om hur många som är intresserade och sådär. Så att ja, man lägger vad man vill betala och så får man se, eller?
Ja, lite så är det ju. Ibland får man ju kanske en hint om att det är det här som krävs och så vidare. Men vi, i alla fall jag, är ganska precis fast med att det är det här vi är beredda att erbjuda dig. Och sen försöker man ju sälja in många andra värden, som att komma till Hockeyallsvenskan är ändå ett bra fönster. För spelare tycker jag det är ändå många som går via Allsvenskan till delvis SHL, men även till finska ligan och så vidare. Och sen sälja in Södertälje och vilken klubb det är och vad vi har för ambitioner och så vidare.
Mm. Har du någon som helst fördel i ett sånt här fall med Luchak, att du så att säga kollat honom tidigare eller haft någon kontakt med en agent tidigare kring honom eller sådär? Tror du att du har någon form av fördel över att du har visat något slags intresse tidigare? Eller är det...
Ja, det är, så kan man säkert ta med att i det här fallet tror jag att jag hade en fördel i att känna Kapla, så Kapla kunde trycka lite åt sitt håll också. Ja. Att kom och spela för Emil eventuellt. Jag vet inte exakt vad han har sagt. Eller kom till Hockeyallsvenskan, det är en bra liga. Det finns alla möjligheter att gå vidare och kolla vilken resa jag har gjort och så vidare. Så, där tror jag hade en fördel med just Kapla.
Du vet att han har hjälpt till Kapla att få hit Luchak?
Absolut.
Ja. Ja, det är ju ett bra vapen kanske att någon annan än just klubben säger att det här är bra. Alltså någon som kanske Aaron Luchak också litar på.
Ja, det tror jag. Det tror jag definitivt. Sen vad som har kommunicerats med dem, det vet jag inte. Men jag vet att han har i alla fall varit i kontakt med.
Mm. För jag vet, jag pratade med Patrick Newell när han kom och just om det här liksom, hur mycket han visste. För då, honom hade du också varit intresserad av, eller kanske ännu mer intresserad egentligen, och konkret försökt få till din klubb. Men han hade ju, berättade han i alla fall, egentligen inte pratat med dig överhuvudtaget tidigare. Lät det som på honom i alla fall. Och
jag... Nej, men det stämmer nog. Alltså, jag var det där och budat sen hos agent. Sen vet inte jag vad agenten har förmedlat och inte förmedlat. Men jag har aldrig varit i kontakt med honom personligen så, utan vi var där och kollade läget. Jag samma visa la fram vad vi hade att erbjuda ungefär. Men nu gick ju han till Fehever eller vad de nu heter i Ungern, och var säkert en helt annan prisbild så att säga. Så vi kanske sållades ut ganska tidigt.
Mm. Men hur mycket har du pratat med Aaron Luchak själv då personligen innan du så att säga bestämmer dig och skriver kontrakt med honom?
Nej, men vi har surrat lite grann. Det blir en hel del textande såklart, eftersom det var så jag tog första kontakten med honom och så vidare.
Jag tänker på ett vanligt jobb så hade man ju haft en intervju med personen och liksom fått en bild av hur han är eller han eller hon är som person, och ja, man får ett personligt intryck. Men det verkar som att här så blir det ofta att man anställer folk som man kanske inte ens har pratat med eller inte särskilt mycket i alla fall.
Ja, men det som är skönare här är ju att det också finns oftast en mellanhand som liksom egentligen sköter samtalet, ska jag säga. Och vissa är väldigt noggranna med att vilja prata med personen. Ibland är det från spelarens håll också, vill kanske mer prata med tränaren. Jag vet att Luchak har pratat med Bogen, hade önskemål om det. Så det är lite olika det där, vilken väg man går, och vissa agenter kanske vill ha mer kontroll över själva situationen, medan vissa spelare vill ha mer sin egen kontroll så att säga. Så det skiljer sig egentligen fall från fall.
Så ja, vilka förväntningar har du då på Aaron Luchak när han väl kommer hit och får spela?
Nej, men vi hoppas ju att det är den offensiva center som vi har saknat på något sätt. Sen om det blir en given succé, det kan ingen lova. Jag tycker, om jag går tillbaka till egentligen från den första dagen jag varit sportchef, så är ju Cole Casses den mest meriterade utlänningen jag värvat, och han gjorde 2 poäng på 13 matcher, så det finns ju aldrig några garantier för någonting, utan det är ju någonstans en magkänsla. Och sen bör man komma ihåg, i det här läget, det är ju liksom kanske än svårare att hitta givna succéer, utan förhoppningsvis så kan vi spela en rätt, och att han någonstans också hittar tillbaka. Han har ju haft en lite tyngre säsong. Hade han varit klockren, då hade han ju aldrig varit ute på marknaden heller. Så förhoppningsvis så kan vi få honom att hitta tillbaka. Jag tycker att det finns liksom offensiva kvaliteter i han, och vi har ju någonstans också diskuterat det och vrit och vänt. Vi tycker att vi har ett stabilt lag. Vi är stabila överlag, och kan en sån här, har vi råd att ha en sån här, eller blir det liksom lite för ostabilt i truppen generellt då? Men någonstans ändå landat att det här ändå inte ska behöva påverka liksom helheten så pass mycket.
När du då har gjort klart med en spelare så här, och du spekulerar lite själv, eller ni diskuterar internt i laget, hur mycket tycker du att det kittlar? Alltså, hur spännande tycker du att det ska bli att se hur han passar in och med vilka?
Nej, men det är väl klart man alltid, det tror jag, om du frågar alla supportrar också, så de sitter säkert hemma och gör sina lines de också. Det är väl klart att det är spännande. Sen det är ju en grej att hitta kemier. Så enkelt är det. I slutändan är det det man vill hitta i olika formationer. Och vi har väl egentligen en formation som vi inte kommer splittra på. Och det är ju våran, om du vill kalla den fjärde. Jag tycker det är ett fult namn när de är så pass bra som de är. De är definitivt ligans bästa fjärde, tycker jag. Den fungerar ju i vått och torrt, och är alltid liksom stabil och homogen och ger det de ska ge till laget. Så vi har andra spelare också. Vi ju, kanske går att para ihop med Sjöberg, inte vet jag. Så det, vi får se hur det blir. Mm.
Ja, nej, men, och fjärdekedjan, ja, det har ju blivit ett enkelt sätt att uttrycka när man talar om dem. För ja. Att ja, de är ju ibland de som leder laget faktiskt. Så att, de är ju inte fjärde på det sättet. Men jag tror att de köper den beskrivningen lite grann själva också. Att jag tror att när jag pratat med dem, att de ändå känner sig bekväma med att omskriva som fjärdekedjan. Sett till vad de står för typ av vad de har för uppgift och sådär.
Ja, men så är det säkert. Det är 3 riktigt bra grabbar också som vet vad som förväntas och så vidare. Sen tycker jag de ger mer till laget än det vi bara förväntar oss också, och det är vi tacksamma för.
Mm. Jakob Dahlström, Jakob Jerselius och Emil Alberg förstås vi pratar om, för att vara tydliga. Men nu om Lucek kommer in, varit ganska tydlig med att han gillar i alla fall att stå i högra teknikcirkeln i powerplay. Och där har ni några stycken. Patrick Newell har ju stått där de matcher han har spelat, och Nikola Pašić gillar också att vistas i den cirkeln i powerplay. Och sen finns det såklart 2 powerplay-formationer, men ja, hur tänker du där? De konkurrerar kanske lite med varandra då?
Ja, och det är väl bra att vi får in konkurrens. Nu har ju powerplay rent statistiskt varit jäkligt bra på slutet. Jag tror vi ligger på uppemot 33% eller vad Bogen har skrivit där nere i tredje rummet sista 6 matcherna, vilket är en fantastisk siffra. Men generellt, om man ser över hela serien så här långt, så tycker jag inte rent spelmässigt det har sett så jättebra ut. Och där har vi kanske haft lite problem med just konkurrensen också, att oavsett vilken insats du har gjort så har du fått en ny chans och en ny chans och en ny chans. Och det kan vara bra på sitt sätt ändå att spelaren får förtroende, men jag tror någonstans att det är bra att vi får in konkurrens, och det gäller att leverera om man ska spela. Men just på den positionen är ju, jag tror Newell faktiskt står på Linus Widells sida om han får välja.
På den andra sidan.
På den andra sidan. Så jag tror att nog kan vi pussla ihop det där så att alla ändå är nöjda och glada.
Mm. Och du är inne lite på det här, alltså konkurrensen blir hård. Om alla skulle vara skadefria och inklusive Dragan och Misevic då skulle ni få 4 forwards över i nuläget då. Förutom då 12 forwards på match. Hur skulle det vara och hur resonerar du där så att säga?
Nej, det är ju inte optimalt heller, utan då kommer vi behöva kolla på olika lösningar. Så är det. För även de unga killarna behöver ju spela hockey. Ingen blir ju bättre av egentligen att spela 2-3 minuter per match, utan nu har vi ju nålaget. Vissa kan ju även spela där, eller det är väl egentligen bara Tjernik som kan spela där. Wallner får vi ju kolla på om det är han. Krastenbergs får vi se vad som händer med han. Han är ju säkert en av dem som kan få flytta nu. Om Lushak ska in och få chansen där. Hur tar han det? Vi får se vad som händer och sker. Men det är, generellt är det bra med konkurrens, men det blir aldrig bra om vi har liksom fyra stycken som sitter och kvar på läktaren. Vi har inte den ekonomin heller, utan då behöver vi kolla på det också, lösningar rent ekonomiskt också. Mm.
Men du nämnde ju när du gästade den här våran live-rapport här att det är flera klubbar som har hört av sig om Krastenbergs och visat intresse. Så ja, det verkar som att, och utifrån den här marknaden också där det är brist på spelare, så det är klart, då förstår man att det kanske inte är så svårt att få någon annan att ta över ett kontrakt om det skulle behövas.
Nej, det har pågått i nästan en månad. Jag har ringt diverse klubbar och fråga om hans situation, och vi måste ju först och främst se till vår egen verksamhet, och vi har haft precis på gränsen med liksom med skador och så vidare, och vi vill ju åtminstone vara 12 forward, så på så sätt har vi inte kunnat släppt vidare honom om vi hade tagit det beslutet att göra det. Men som sagt, vi får se vad som händer. Som vi var inne på förra podden, han är fortfarande ung och han har en landslagsplats också som han vill bevara, och liksom för alla är det viktigt att spela, och för han också spela i de situationerna som han tycker att han ska spela. Så vi får se vad som händer.
Fortsatt lite av ett mysterium tycker jag i alla fall, Krastenbergs. För om man såg honom mot Modo så var han ju en av lagets bästa spelare och gjorde ett otroligt snyggt mål och hade bud på många fler. Och matchen igår mot BIK så såg han ganska ointresserad ut, tyckte jag. Alltså det är ju min egen bedömning. Men lite av ett mysterium fortfarande. Man ser ju att han har kvaliteter, men det blixtrar till lite då och då bara.
Ja, nej, men ja, vi var väl inne på det sist också. Jag tycker väl att de första 10 matcherna var ruskigt frustrerad. Det var en del samtal med han, och efter det tycker jag ändå att han börjar rätt ända. Han börjar köra lite mer och så vidare. Jag vet att vi har statistik på det. Nu var det ett tag sedan jag kollade, men jag tror det var efter 16-17 omgångar. Jag pratade med Viktor, och då var han den som hade skapat fjärde mest i hela ligan. Vilket ändå bevisar att han kan skapa chanser, men jag tror, hur man summerar, ingen är mer frustrerad än vad han är själv över att det liksom aldrig riktigt lossnar för han. Så som du säger, det är lite av ett mysterium såklart, men jag delar ju din tanke om att han har grejer liksom. Han åker iväg på ett landslagsläger och gör 4 poäng på 2 matcher. Då kan man ju också ställa sig frågan, och det bör vi göra också, gör vi någonting fel? Det kanske inte alltid finns tid för den reflektionen under säsong. Men definitivt så är det ju någonting vi bör reflektera över när vi summerar säsongen sen. Oavsett hur det blir med Krasten i Södertälje eller inte resten av säsongen.
Ja, jag vet, du nämnt det i förbifarten någon gång också och påpekat att Cole Kessels gör ju väldigt bra ifrån sig i AHL sedan han återvände dit, och Luciani gör väl en poäng per match i Österrike dit han åkte efter att han lämnade här, och sen är det ju olika förutsättningar och allt möjligt sådär, men jag förstår att det kan bli en fundering där kring liksom varför de inte kunde komma loss poängmässigt här.
Nej, så är det. Sen just i Cassis fall så tror jag han lura allihopa under försäsongen och bara bräkte in poäng. Det var inte så vi såg han när vi tog han, utan vi såg han som en stabil tvåvägscenter som kanske hade en mer offensiv uppsida än vad han hade fått spela de sista åren. Min erfarenhet också av just de typ av spelare. Vi tog ju Fitzgerald till Västervik. hade ju också spelat fjärde center i Lehigh Valley där i många år. Han var ju stukad rent offensivt. Vi fick inte riktigt igång han i powerplay. Hade inte riktigt självförtroende. Nu levererar han ju som aldrig förr upp i Löven när han har fått spela den rollen. Det tog ett lite längre tid kanske. Nu tycker jag han kanske var en av ligans bästa liksom, centrar den här hösten. Det är en del att ta med sig, helt klart. Som jag sa för precis nyss, så rankar jag mina utlänningar rent CV-mässigt, så är ju Castles den med bäst CV som jag har tagit till Sverige. Sen kom serien och så fick han inte ut egentligen någonting i poängmässigt, men vi såg ändå att han gjorde nytta i laget. Vi kände också att han var väldigt omtyckt i laget för det han gjorde och så vidare. Så hade inte varit för hans eget beslut så hade han fortfarande spelat kvar här, det kan jag lova.
Som det ser ut nu i alla fall, forwardsidan är klar för den här säsongen, tänker du kanske, eller?
Det tänker jag nog inte, utan vi ska inte släppa marknaden, så enkelt är det. Vi får se vad som händer i det här laget. Det går väldigt snabbt tycker jag med att få skador och sjukdomar, och man vet aldrig egentligen vad som händer. Det kan till och med vara spelare som man inte ens vet är missnöjda som vill åka hem. Det har vi bevis på i år, så det är jag ska inte säga inte liksom, utan vi kommer ha marknaden öppen, och jag har en del kontakter ute med ett par spelare. Vi får se vad som händer när vi kommer fram till 15 februari och hur deras situationer ser ut i de klubbarna. Så kanske vi kan pilla in någonting om det finns ekonomi för det och vi känner att vi har ett behov av det. Men jag tror inte man ska lämna ögonen från marknaden, utan får jag namn som jag vet att jag inte har råd med, så bollas det ändå upp till liksom högsta instans. För att någonstans, delvis för att rädda min egen rygg, så att de inte går till en annan klubb som vi anser ändå är en konkurrerande klubb till oss, och så har vi haft dem på bordet och sånt, jag har nämnt det ens för att jag inte har några pengar kvar i budget eller. Då får jag ändå alla nys om det. Ja, vi får se.
Jag blir spontan fråga. Har du någon gång lagt ett bud på en spelare bara för att trissa upp priset så att en annan klubb ska få betala mer?
Det har man säkert indirekt gjort.
Men avsiktligt?
Inte avsiktligt så. Jag vet inte, jag tycker det finns säkert anledning att göra det någon gång för att jävlas. Men inte vad jag vill minnas att jag har gjort det här.
Men annars, det du pratade om nu som du håller ögonen på, är det forwards då? Eller, för vi vet ju att du har sökt back också.
Det är både och ska jag säga. Och det är dels spelare jag har relation med som man kan ha en sån dialog med, tycker jag. Spelare som kanske har gått via mig i Västervik eller spelare man känner till sedan tidigare. Så. Mest för att, som kanske ligger i de regionerna av serien också, i de ligger de spelar i nu, som det kan bli aktuellt. Och ändå få ställa fråga och få en, eller att de får en heads up att ligger ni där ni ligger nu den 15, så hur ser du på situationen och så vidare. Och det finns de som definitivt kan vara intresserade.
Ja, intressant du säger spelare som har varit i Västervik.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Och jag vet, du nämnde någonting i stil med i vår rapport att bearbetar spelare som kanske inte ens har spelat den här säsongen. Och då lägger jag ihop lite 1+1. Och jag fick faktiskt en fråga från en Liam som undrade, är inte Luke Green tillgänglig och något som Jokson borde ha kollat upp? Har du på en direkt fråga om Luke Green, är det en spelare du har kontakt med?
Luke Green och jag har typ fortfarande bra kontakt sen hans tid i Västervik där. Så absolut, det är en back vi har delvis kollat på redan i, kan det vara i slutet av september, oktober där någon gång när Berger stack. Han hade en situation i sin familj som gjorde att han drog, åkte hem från Tyskland och Nürnberg tror han var i. Men sista veckorna har vi haft en mer flitig kontakt och jag har faktiskt varit där och budat lite grann, men nu ser det ut som man kommer att åka och spela i en klubb ute i Europa istället. Mm.
Okej, okay. Ja. Men ja, kanske är det redan klart då när det här avsnittet släpps, men ja, då vet kanske man det i så fall. Ja, när det här avsnittet släpps så är det alltså juluppehåll. Halva säsongen är spelad och ja, Emil, sett till vad ni gjort, vad målsättningen är och hur helheten ser ut så här långt. Vilket betyg tycker att ni ger er på en skala, säg 1-10?
Allt är svårt att sätta betyg så där tycker jag. Jag skulle mer säga att det är ändå att man är glad att vi ändå har liksom fått den här starten, eller den här, om vi summerar halvvägs, att vi ändå är där vi är. Det måste man ändå säga är bra. Jag vill inte säga att jag är nöjd, för det är det värsta man kan vara, tycker jag, vara nöjd. Och det har ingen känsla av att laget är nöjda heller, utan delvis tacksam ändå. Det är ju inte så, för min del fanns det en del ändå oro liksom och byta till en mycket större förening och större organisation. Vad händer om vi inte får fart på det här och så vidare. Jag tycker att vi hela ledarteamet egentligen har försökt jobba hårt. Vi har försökt vända på stenar. Vi har inte varit rädda för att ta beslut. Jag tycker att spelarna har gjort det fantastiskt bra, varit lyhörda. Det finns ett driv i gruppen. Det finns mer att hämta, tror jag. Vi har generellt spelat en bra hockey. Jag tycker att vi för många matcher. Tycker väl att vi mer har varit förtjänt av fler poäng än att vi har åkt runt och rånat andra lag på poäng. Utan sen finns det förbättringspotential i mångt och mycket. Jag är också glad över att vi ändå har haft två målvakter som har gett laget chansen i princip varje match att vinna. Sen måste vi acceptera, jag tycker kanske Nikita hade en sämre match mot Mora här hemma. Men det måste han också få ha. Det är helt orimligt att förvänta sig att alla ska spela på toppen av sin nivå i 52 omgångar. Så jag tycker mycket, det finns mycket bra så här långt, men det är bara så här långt, utan nu kommer en tuff period här efter från och med imorgon egentligen, med 8 borta matcher på 11 kommande matcherna. Så här gäller att vi liksom mentalt stålsätter oss och förstår att det kommer krävas mycket för att liksom ta hem poäng, så enkelt är det.
Men det är fler spelare och även en del utomstående som tycker att ni har fått en ganska tydlig identitet, eller skaffat er ska man kanske säga. Den har ju inte fått till skänk såklart. Ett starkt försvarsspel och hårt jobb och vunna närkamper och den här bitarna, de kan ju alla se och ni har blivit synonyma med det på något sätt. Hur tycker du liksom att det har varit den processen att få till det?
Nej, men det var väl egentligen från start. Vi försökte ju någonstans ändå skapa oss en bild av vad gick snett i fjol. Och jag tycker väl att när vi började plocka in spelare så var det ju inte, det var inte de superfansiga namnen som kom, utan vi koncentrerade oss mycket på stabilitet. Vi ville ha in spelare som ändå var van att spela i den här typ av klubb med ändå en hel del förväntningar och press utifrån och kunna hantera det, och det tycker jag att vi har en grupp som kan göra nu. Och fokus blev på att hitta en stabilitet. Vi, både jag och Bogen, jag vet att Bogen blir lite sur när jag säger det, för han vill uppfattas som ändå en offensiv coach, men faktum är att vi har kommit från mindre klubbar där defensiven har behövs prioriteras, och vilket vi har tagit med oss, även Sacke för den delen som kom från Almtuna också, liknande. Så det har egentligen varit från dag ett prio att den ska prioriteras, vilket kanske också hemåt oss lite offensivt. Sen är vi ju ganska stor växt där. Jag tycker ändå att vi är starka på puck. När vi har vaknat på rätt sida tycker jag faktiskt det har varit överskördning i vissa matcher. Och det beror ju på att vi är ganska stora och tunga och starka att möta. Jag vet inte om det är det som uppfattas som vår identitet, men det har ju liksom också varit någonstans vi har försökt så att säga att bygga upp en mer stabil trupp och en stabilt lagbygge, och på så sätt tycker jag vi, det har vi fått. Sen finns det kanske mer att önska offensivt, men för att få det måste du också ta lite från det defensiva, och det där är en balansgång helt enkelt.
Mm. Vi ska ju prata mer om framtiden senare, men just när du pratar om de här faktorerna, är det här någonting vi kommer se av SSK? Kommer SSK vara så här enligt din bild i huvudet nu när du börjar titta även på framtida trupper och börjar, ja, vi vet ju att du börjar bearbeta kanske, ja, kommande nyförvärv till nästa säsong och sådär. Alltså, tittar du på att det ska vara liknande typer som de du har ifall det är någon som försvinner, till exempel om vi bara, ja, nu har Henrik Malmström kontrakt här, men om han skulle försvinna, att man tar in en liknande back just i den rollen och sådana saker, är det lite så man tänker eller är det på något annat sätt?
Nej, jag tror att vi såklart vill liksom utveckla vår offensiv. Vi kanske vill bli ännu mer spelförande och kanske kunna lita lite mer på vår offensiv. Det är väl liksom förhoppningen med tiden, om vi får chansen att bygga vidare här liksom över tid. Men där vi kom in så fanns det inget annat val än att prioritera defensiven, för det var uppenbart att det var där det sprack ordentligt i fjol. Och som mycket annat, och det man förmedlar till spelare att de ska börja rätt ända ibland, så kändes det som att det var den änden vi behövde börja. Och nu får vi chansen, vi har en del på tvåårskontrakt, man vet ju att det där är skört med SHL-avtal och så vidare, men förhoppningen är att vi får bygga vidare på det här, och när vi börjar i första maj 2023 så är det ju ett gäng spelare som vet hur vi ska spela liksom. Nu när vi kom in visste ju ingen egentligen hur vi ville. Så vi, på så sätt har vi fördel att liksom driva allting vidare.
Men det låter som att du, ja, det låter nästan som att du tycker att ni är för defensiva nästan. Du vill utveckla offensiv, kanske bli bättre offensiv då helt enkelt.
Ja, jag tror väl liksom ändå det är det som kommer bli pricken över it på något sätt. Jag tror man behöver inte, jag säger inte att vi ska totalt bortprioritera defensiven, men vi behövde göra en prioritet när vi tog det här, och det var defensiven. Mm. Och det har vi gjort, och den tycker jag sitter rätt bra. Det har varit lite mer mål bakom de sista matcherna, men jag kan inte säga, kollar jag på papperna idag från matchen igår så är det inte så att Karlskoga, det kryllar av chanser där, utan det är ju mer liksom individuella misstag och kanske något enkelt mål eller lite oflytt och så vidare. Men jag tror väl vägen framåt såklart. Vi vill utveckla oss, och kan vi sätta defensiven så är det ju på offensiven vi kan utveckla oss. Och då måste vi också in lite fler av de spelartyperna. Och förhoppningen är väl att vi som klubb kan växa också rent ekonomiskt, så att det kanske finns lite mer pengar så vi kan hitta spelare som kan spela både också, att säga. Mm. Offensivt och defensivt.
Mm. Ja, jag skulle gärna fråga mer om det här, men vi tar det lite senare. För trots allt så, ja, vi ska komma in på det här sen, men det är ju lätt att man blir nyfiken. Ja, jag skrattade nog lite, och kanske många andra också, när det var väl ett årsmöte, om jag inte minns fel, att det pratades om att nu höjer vi målsättningen till topp 4 här, och då var den ju topp 6 innan, och det kändes som att, ja, ska det där vara nödvändigt? Men nu är ni topp 4 och känns fullt rimligt att vara där också. Har du på något sätt, ja, har det gått snabbare eller på något sätt, alltså, överraskat dig att ni är där nu, eller är det helt enligt plan det här?
Ja, nej, men det är väl klart att man är positivt överraskad ändå att vi är topp 4, att det liksom, som jag sa, tacksam ändå att liksom vi har gjort det så bra som vi har gjort, och att vi ligger där vi ligger. Jag kan väl också erkänna att jag tyckte kanske att det var en skarp målsättning, men samtidigt stimulerande att vara en förening som ändå har ambitioner. Så jag vet inte vad jag ska svara på det riktigt, men som jag sa, jag är som jag sa tidigare, tacksam att vi är där nu. Sen är det halva säsongen bara gått. Så som jag sa, det kommer en tuff tid nu efter, ja, från och med imorgon med mycket borta matcher. Och det gäller att vi som sagt stålsätter oss och hittar vägar och fortsätta ta poäng.
Om man tittar framåt, längre framåt ett slutspel, då känns det ju utifrån tabellen nu nästan rimligt att kräva att ni ska gå till semifinal i alla fall. Håller du med?
Ja, alltså är du topp 4 efter 52 omgångar så bör du rimligtvis vara det fjärde bästa lag, kan jag tycka. Sen är ett slutspel en helt annan sak, och det gäller att liksom kräma ut det, liksom det bästa av truppen inom en begränsad period så att säga. Och kollar man på Modo i fjol så var de två i grundserien och åkte i semin. Och jag vet att analysen där var att man delvis hade en spelartrupp som kanske inte var van att spela så mycket slutspel. Och det är ju också en erfarenhet man bär med sig och som man utvecklas i såklart och spela de typ av matcherna. Men absolut, skulle vi vara topp 4 så har vi ju bevisligen bevisat oss att vi är fjärde bästa laget efter 52 omgångar. Och då är det väl klart att jag tror inte laget har någon annan målsättning än att man ska spela semifinal.
Ja, ekonomiskt så är det naturligtvis viktigt att vara starka också, och en bra ekonomi, ja, ökar ju förstås förutsättningarna att kunna vara ett topplag och gå upp på sikt. Vart i budgetligan i Hockeyallsvenskan ligger ni just nu, skulle du säga?
Det är alltid en spekulation, och jag tycker att när man frågar alla sportchefer så vill man gärna göra sken av att man har mindre än vad man egentligen har det i känslan. Men jag skulle väl tippa att vi är på övre halvan i alla fall.
Ja, det borde ni vara faktiskt. Ett av de sju bästa.
Ja, exakt. Ja, men det är nog där vi är. Jag tror att Karlskoga ändå har bra förutsättningar nu och ligger i paritet med vad vi har. Men jag tror att vi definitivt, om jag får chansa vilt, definitivt bakom Mora, Löven, Djurgården definitivt, Västerås. Sen kommer nog där vi, Karlskoga, AIK kanske.
Ja, jag hade spontant trott att ni hade Mora och Västerås kanske bakom er till och med.
Nej, det tror jag inte. Västerås. Västerås tror jag har har nog mer än vad man kanske tror. De gör ju ändå en satsning mot SHL. Då bör det ju finnas ekonomiska muskler för att liksom backa upp en sån satsning, tycker jag.
Annars är ju BIK experter på att tona ner sin egen ekonomi. De har väl haft 5 miljoner i spelarbudget nu i alla år.
Ja, jag tror nog vi alla sportchefer är av den. För att försöka framhålla och credda oss själva på så sätt. Det är väl aldrig liksom någonting man vill säga att man överbetalar någon. Men marknaden har också varit tuff i år och priserna har definitivt höjts. Det kan jag säga.
Hur ser det ut då budgetmässigt just nu för resterande säsong? Den säsong vi är inne i.
Vi har en liten peng kvar. Har vi. Vi har ju tagit in två forwards här. För Luciani och Kessel som har försvunnit. Vi har även tagit in Lukas. Men ändå har en liten slant kvar. Och det är ju prioritet att hitta en back. Så är det. Pengarna skulle säkert vara tillräckliga vissa andra år. Men i år är det ju också en tuff marknad, så vi får se vad vi kan hitta där. Vi får ju se, vi var inne på det tidigare, vi blir många forwards, kanske kan vi få, ja, kanske är det någon som vill lämna, kanske vill vi hitta en lösning med någon. Det gör ju också att det kanske kan komma in lite mer pengar.
För ett av de här tillfällena när du hoppade in i våran live-rapport så skrev du, jag tror jag citerade det ganska rätt här när jag läser upp det här citatet: vi har några tunga kontrakt som ligger i budget redan och det gör det tufft att förlänga just nu. Vad menar du då?
Nej, men att vi har en utmaning framför oss. Vi har jag skickar vidare liksom frågan. Det är ändå någonstans styrelsen som bestämmer vad vi ska ha för pengar att leka med. Jag tycker att vi har en budget nu som definitivt är bra. Det är inget snack om det. Men vi har också en hel del tunga kontrakt som gör att vi sitter låsta. till nästa år också, vilket gör också att det är svårt att liksom kasta ut bud. Någonstans måste du ju ha veta exakt vad du har egentligen. Och sen så kan det komma mer pengar förhoppningsvis. Man vill gärna inte hamna i det läget, nej, vi måste ta tillbaka en miljon, men det händer sällan. Men vi sitter på en del tunga kontrakt, vilket gör att vi har en utmaning framför oss.
Och med tunga kontrakt, alltså hur påverkar det, om du kan bli lite mer specifik? Alltså, tunga kontrakt, då tänker jag ju Widell och Dragan, som väl lär vara de som tjänar mest i laget. Men ja, alltså hur, vet du inte vad du har att röra dig med nästa säsong?
Jo, men jag utgår ju från att jag har åtminstone samma pengar. Och då har jag en summa pengar kvar, och jag har vet ju vilka kontrakt jag har. Jag har 11-12 spelare som har kontrakt över nästa år. Och då behöver jag ju in minst lika många, och så får man ju liksom ta den summa pengar man har kvar och dela på så många spelare man ska in, så får man ju en bruttosumma per kontrakt. Och den är utmanande, helt klart. Så är det.
Men Dragan har ju inte belastat budgeten väl den här säsongen, eftersom han har varit skadad och Försäkringskassan har tagit den större delen i alla fall.
Det funkar ju så här, när du blir skadad så betalar klubben full lön 14 dagar. Sen efter dag 15 till 90 så ska spelaren ha 90% av sin lön, varav Försäkringskassan tar ju sina, jag kan inte exakt.
Är det 80 av 80 där också?
Ja, men det är 80%, men det är ändå ett maxtak på typ 30 000.
Ja, just det.
Resterande får klubben skjuta till 90% av lönen. Så om vi för enkelheten skulle säga att en spelar 100 000, så ska han ha 90 000 i lön fram till dag 90. Och då får klubben ta ifrån 30 000, om vi säger att det är Försäkringskassan, för att göra enkelt. Och det är 60 000 brutto som måste fortfarande betalas av klubben fram till dag 90. Och i Dragans fall så var det han skadad i slutet av förra säsongen. Så det fanns en del dagar kvar fram till de här 90 som löpte in på årets budget. Men från dag 91 så har klubben inte betalat någonting.
För nu han försöker ju komma tillbaka nu, Dragan, och spela. Påverkar det, eller hur påverkar det om han gör comeback så att säga?
Ja, men då kickar ju hans avtal på från den dagen han är spelklar.
Mm. Precis, och då behöver man ha höjd i budgeten för det också.
Ja, men det har vi. Mm. Det har vi. Det ligger med i budget, så det är inget konstigt.
Nej, jag tänker, är det som är skillnaden den här säsongen mot budgeten nästa säsong?
Ja, men så blir det ju såklart. Eftersom han inte har spelat någonting i år, så har vi ju inte betalat så mycket av hans lön. Förutom de, jag kan inte exakt, kan det vara 30-40 dagar kvar? Mm. För han varit skadad någon gång i, ja, kan det vara början på mars eller slutet av februari när han gick sönder. Så hans kontrakt kommer ju också på. Och det är inget konstigt med det. Alltså klubben skrev ju ett kontrakt på 3 år med honom. Så han försöker göra comeback, och vi hoppas att han blir frisk och kry och kan vara med och spela.
Mm. Ja, såklart. Och, men för nästa säsong så är det... Är det de tunga kontrakten så att säga? Ni har ju andra spelare också såklart på kontrakt. Ja. Alltså Daniel Norbe, Albin Karlsson, Johan Ivarsson, de tjänar naturligtvis också bra pengar så att säga. Alltså är liksom kärnan som tjänar bra med pengar, är den på något slags sätt klar för nästa säsong redan? Eller finns det utrymme att ta in spelare som tjänar lite mer även nästa säsong?
Ja, men det är ju det som är någon slags utmaningen ändå, att vi ska försöka hitta det såklart. Sen vilken väg vi går, men det är ju som det är så att säga. Men för mig blir det ju också viktigt att liksom få ett besked av en styrelse. Vad är det vi har att leka med nästa år? Kommer vi höja upp den eller har vi samma? Det är ju mer det. Och sen blir det ju upp till mig att försöka pussla ihop det där. Så är det.
Mm. Hur är dialogen där då?
Ja, men den är bra. Jag tycker det är, alltså, som jag har nämnt förut, alla själar som rör sig innanför de här väggarna tycker jag är härliga att jobba med och lättsamma på alla sätt och vis, och vill SSKs bästa. Så jag är inbjuden ibland på styrelsemöte, och det har varit fantastiskt roligt så här.
men vi har varit inne på det lite tidigare, just det här med framtiden och vad som är nästa steg för SSK. Nu har man, eller ni har gjort det från att vara nära att åka ur, har ni klättrat till en topp 4-placering och är en liten outsider får man väl säga då till att utmana i slutspelet om den där SHL-platsen. Men som du ser det, vad är nästa steg så att säga för att bli kanske det som HV71 var eller Modo var, alltså nästan en huvudutmanare, den som man pratar om som laget som ska gå upp?
Ja,
hinner du tänka
ja,
på det?
Jo, nej, men det är ju två delar. Det ena är ju det som händer nu och det som ska ske framöver någonstans. Och det finns ju mycket att ta i, tror jag. När vi satte igång det här så jag tror att jag uttryckt mig som att vi behöver lyfta det här till en anständig nivå först och främst. Och det tycker jag vi är på god väg att göra. Och det kommer ge mig större förutsättningar, bättre förutsättningar att locka hit spelare också. Någonstans så väljer ju hellre en spelare, en välmående klubb, än en klubb som, ja, ska vi kalla det, hade lite krisstämpel på sig i fjol åtminstone. Så det kommer ju förenkla mitt arbete. Men sen på sikt så tror jag nycklar är ju ändå att försöka hitta en stomme spelare som man, det går att bygga kring. En stomme spelare som kan sätta någon slags absolut minsta nivå, eller en hög lägsta nivå kanske bättre uttryck på den dagliga verksamheten. Jag tror att det är inte för att jag själv vill ha kvar mitt jobb så länge, men jag tror att det är en fördel att bygga på kontinuitet på ledarsida också, på så sätt också kunna bygga en kontinuitet på organisation, på så sätt också liksom kunna lägga upp lite långsiktiga planer. Vi behöver utvärdera i allt ifrån egentligen HG till A-lag. Vad rekryterar vi in på HG? Vilka typ av spelare bör vi fostra själva? Är det troligt att vi kommer kunna fostra första linesledare? Vilket är betydligt svårare än att kanske fostra spelare som kan spela för en billig peng i en fjärde line och göra ett bra jobb. På så sätt så kan vi spara pengar eller omplacera våra pengar och lägga det på spetsen istället för att kunna spetsa till oss. Men det krävs ju också att vi behöver rekrytera rätt från HG. Då kanske vi inte ska ta hit 10 forwards som är snidare, utan vi kanske behöver ta hit en och annan storväxt forward med rätt attityd och den bilden också, för det är de typ av spelare som kanske spelar i en fjärde line. Så det är en lång process tror jag för att bli framgångsrik över tid. Vi behöver kanske hitta en föreningsägd spelidé, vilket vi har definitivt pratat om på styrelsemötena och där vi bör bolla, och där finns det ju mycket kompetent folk också kring föreningen som kan hjälpa till med det, så att föreningen äger själva spelidén och hur vi går tillväga. Det finns ju gott om exempel på sånt. Skellefteå är väl kanske den bästa. Jag satt här med Erik Forsell 2 timmar innan Kristianstad hemma var tidigt höstas, och han berättade för mig hur de hade gjort och så vidare, att de började implementera spelidé redan i U15. Och resultatet av det var att de hade 9 eller 11 spelare som spelade den senaste bortamatchen i Örebro som han kom ifrån, vilket är fantastiskt. Mm. Och på så sätt, hur man vrider och vänder, hur fult den låter, alla spelare ska alltid få betalt efter vad man presterar, så fungerar det så att oftast det du kan lyfta upp blir någonstans billigare än det du behöver ta in, så att säga. Mm. Och på så sätt så kan du, som jag sa, omfördela och lägga mer pengar på spetsen. Men det är en process att göra, och det är ingenting du gör bara på en handvändning, utan det är ju någonting hela föreningen måste jobba tillsammans med och vara tydliga och våga tro på, för du har ju inte alla svaren och kanske inte sett den där spelidén första året, så du måste vara beredd att kanske twista om den, och hockeyn går ju, alltså utvecklingen går ju framåt och så vidare. Mm. Det var väl en snabbare sammanfattning av liksom hur jag ser på framtiden.
Ja, alltså, för jag var på J20 här förra helgen och såg en match mot Örebro. Det blev inte så roligt för SSK. De var ganska skade och sjukdomsdrabbat och föll ganska stort mot Örebro. Men jag reagerade på att de, jag tyckte i alla fall det såg ut som att spelmässigt det var ganska likt det A-laget gör. Sett till hur man ja, hur man beter sig i olika situationer, kanske framförallt i egen zon och i försvarsspel och sådana bitar. Sen har de ju ett ganska mycket mindre lag storleksmässigt. De har inte de här stora spelarna, inte så många i alla fall, som A-laget har kanske. Men vad tänker du när jag säger allt det här?
Nej, men vi startar ju säsongen med ett par möten och diskuterar det här i de enklaste former, ska jag säga. Att Bogen la upp hur A-laget är tänkt att spela och det har väl fallit neråt, så att säga. Men det är de enklaste formerna. Det fanns mycket att ta i när vi kom in. Vi behöver ju sätta oss i, liksom, kallar det för stormöte. Vi har ett sånt möte nu 1:00 som är någonstans en början på det. Men det finns ju så mycket att få med sig av sånt. Kan vi börja fostra spelare redan där i ett U15 om vi ska kopiera? Jag vet inte om vi ska göra det med Skellefteå. Så vet ju spelaren redan när han är 18-19 och ska upp i A-laget vad förväntas göra. Han har tränat på det egentligen hela juniorvägen. Det blir en lättare, liksom,
ett lättare steg.
Ja, ett lättare steg att ta på så sätt. Ja, det finns mycket där och många ska vara med och tycka och tänka. Och som jag sa, det finns otroligt kompetent, liksom, folk runt den här föreningen. Det vi har pratat lätt om är att vi ska sätta oss efter säsongen och kanske åka iväg någonstans och vara borta ett tag och sitta och stöta och blöta det här. Men sen är det ju liksom ett jobb på flera år sedan. Men någonstans måste vi börja ta de första spadtagen.
Mm. Men vi pratade ju för en stund sedan här om identiteten och hur man behåller den över tid. Och det är väl det vi kommer in på här igen då. Att vad är klubbens identitet? Och sätter man den då redan kanske till exempel i U15 och rekryterar spelare till hockeygymnasiet som passar in i den spelidén? Det låter ju väldigt bra. Det låter som att det är så man borde göra. Men det kanske inte är så självklart.
Nej, jag har ju aldrig varit i en förening med de möjligheterna. Det är ju inte säkert att det är det här vägen att gå. Det kan ju vara någon som har en mycket bättre idé än vad jag tycker och tänker. Jag tror ändå att det är någonstans ändå är ett vinnande koncept någonstans. Och försöka få allt att rulla åt samma håll på så sätt. Sen, jag hade frågat mig där om hur blir man ett mod och en toppkandidat, och hur man vrider där, så handlar det ju mycket om ekonomi i slutändan, liksom. Det ligger ju kanske lite mer på någon annans bord. Kanske en fråga, liksom, du bör ställa till Robban eller något, om han kommer hit och poddar någon gång, hur den tanken är och att man ger allt rätt förutsättningar för att lyckas, så att säga. Men det handlar ju, som världen har blivit, mycket om ekonomi.
Ja, Robban är inbokad och ska ju gästa podden här i ett avsnitt som kommer komma ut efter detta någon gång runt årsskiftet. Så det ska vi ta med oss till Robban definitivt och prata med honom om. Men vi pratade om att utveckla spelet, det offensiva spelet som till exempel Modo har nu, gör otroligt mycket mål, eller som HV71 hade i fjol. Alltså det kan SSK bli det laget, tror du, som man kanske inte kan vara riktigt så dominanta som HV71 eller förvänta sig att vara det, men ändå liksom att vara den givna favoriten, så att säga, till att gå upp. Kan SSK bli det igen?
Alltså, målsättningen i den här föreningen är ju att ta sig upp till SHL, så om vi kommer vara så dominanta eller inte, det vet jag inte. Alltså, HV71, ja, gjorde ju egentligen vad de ville, kändes det som, framförallt när i rekrytering, de tog ju vad de ville i princip och betala det som krävdes och hade den efter många år i SHL den också plånboken att göra så. Vi kanske inte hamnar där, men vi måste ju hitta våra egna vägar för att liksom bli en, vad du kallar, en toppkandidat för att ta oss upp. Det är en stor fråga, såklart. Men någonstans, ekonomin blir ju liksom, ger ju så mycket bättre förutsättningar, så att säga. Men sen måste det ändå finnas en organisation runt det och en tydlig plan, tror jag, hur vi delvis rekryterar underifrån, hur vi spelar det och så vidare. Det är en stor fråga.
Mm. Och vi får säkert anledning att återkomma till den, inte minst med Robban Andersson då i en intervju med honom här i podden. Men vet du att du ska iväg på det här mötet som du nämnde. Intressant förstås att det är på gång. Och du ska få slänga i dig lite lunch också innan dess. Så att vi stannar där helt enkelt för den här gången. Men Emil Eriksson, jättekul att du var med i podden igen och tack så mycket för det. Och god jul också, ja, snart. Vad önskar du dig i julklapp?
Bra fråga. Man får inte, nu när man har småbarn så finns det inga pengar att önska sig någon egen julklapp, tror jag. Nej, det är väl det här vanliga att alla är friska och krya och att kanske lägger lite snö. Jag är ju ganska svag för julen faktiskt. Tycker det är en härlig tidpunkt på året någonstans där det finns en del förväntningar, men det är också just julafton. Om man, jag har ju uppväxt i en familj där morsan tog mycket ansvar för julmat och julstök sådär och haft lyxen att hitta en fru som också gillar det där och julstök och sådär. Så det, för min del blir det ganska kravlöst och jag kan sätta mig tillbaka och slappna av. Det är, jag tycker, en härlig tidpunkt när man träffar familj och så vidare och ja, umgås på så sätt.
Mm. Låter som du kanske har någon given favorit på julbordet också.
Ja, jag vet inte. Det är mycket fisk och sånt där. Det gillar inte jag, men jag har nog faktiskt inte det. Inte när jag tänker på så där. Det är lite oroligt. Jag är uppvuxen med ett uppländskt julbord. Nu är jag nere i Småland. Där är ju, kan det ju vara mycket annat konstigt, tycker jag. Jag är ju svag för kroppkakor och sånt där. Ja, och som har blivit liksom småländskt. Men det är inte alla som har det på julbord. Men det kan ju komma fram. Lite så här kåldolmar och grejer. Jag tycker det är rätt trevligt också, men nu kräver jag mycket av min svärmor här, men jag vet att hon lyssnar kanske inte på podden, men jag har nog framfört att hon gärna får steka på ett par kåldolmar kanske.
Okej, ja, härligt. Hoppas du får kåldolmar då till jul och kanske en back också i julklapp.
Ja, det skulle ju vara bra om det kunde ligga det under granen.
Tack så mycket Emil och återigen god jul.
Tack och god jul.
Och tack alla ni som har lyssnat på detta avsnittet. Ja, god jul till er också och vi är tillbaka i, ja, men kring årsskiftet med ett nytt avsnitt. Men tills dess så ha det så bra så hörs vi snart igen.
Ja.
Hallå, pizza är grandiosa. Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.